sista tiden har jag upplevt att jag behöver bli påminna mig om att ge kärlek till vår kära Herre Jesus Kristus. Och tänkte jag att behöver jag bli påmind, så behöver säkert du också bli påmind om det. Det är lite så vi funkar som människor. För det är ju något alldeles speciellt, något alldeles unikt att få samlas i Herren Jesu Kristi namn. Där det finns en Guds närvaro som blir liksom så konkret och påtaglig när vi samlar det på det här sättet. Samtidigt så finns det ju en Guds närvaro alltid för oss. För annars vore ju de här orden som Jesus själv säger inte vara sanna när han säger dem som uppstånden. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Och han sa också, där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Så tack Jesus för att du är här. Och vi ska ha en stor respekt för det här med att vi samlas i Jesus Kristus, Jesu Kristi namn. För det blir ju en Kristus närvaro som blir alldeles speciell och specifik. Och som han själv upprättar. Och det är så gott att få stå här fram och vara er koledare, er pastor här. Och se att den här närvaron finns. Den här kärleken till Jesus finns och ser. Att ni så att säga låter Jesus genomsyra era liv och ge ert gensvar på när vi ser, förstår, inser, upplever med hela vårt jag hur genomälskade vi är. Och själv tänker jag väl lite, det är lite svårt för mig som är en ofullkomlig, syndfull människa att matcha den kärleken som Jesus ger till mig. För det kan jag ju inte riktigt. Men jag kan göra det på det sättet jag förmår och kan. För den här kärleken är ju väldigt viktig. Kärleken till Herren Jesus Kristus. För det är ju den som ska vara grundläggande. Det är den som ska ge vår inriktning. Det ska vara den styrande och rådande principen i allt det vi är och i allt det vi gör. Och som ni hör så talar jag inte om kärleken som en känsla. För det är ju lätt att den förknippas ihop med känslor när vi talar och upplever kärlek på det här sättet. Men som en princip, en rådande princip som för hela vårt liv. Hela vårt kristna liv är framåt. Där vi får gå på den väg, på kärlekens väg, tillsammans med Herren Jesus Kristus. Jag ska läsa orden ifrån Apostlagärningarnas 8:e kapitel, verserna 4-8 om Filippus. Och där står det så här. Det som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade. De hörde och såg det tecken som han gjorde. Från många som hade orena andar for dessa ut med höga rop. Och många lama och halta blev botade och det blev stor glädje i den staden. Och det är väl trots allt så här att Herrens Guds och egna ord, det är väl det dyrbaraste vi har. Så må han som är vår Herre och Gud lägga sin välsignelse till de här orden i våra hjärtan. Amen. Och här får vi ju reda på att de gick omkring och förkunnade evangeliet. Och i nästa andetag så säger evangelisten Lukas att Filippos kom ner till staden Samaria och predikade Kristus Jesus där. Och det är ju intressant, för han förkunnade evangeliet. Och vad förkunnade de då? Ja, den uppståndne levande Herren Jesus Kristus. Och det är den där kärleken till Kristus som förlöses i oss. För den är ju alltigenom avgörande att vi bär detta inom oss. För vår kärlek till honom är viktig för honom. Och vi behöver bara bläddra några blad i Nya testamentet så ser vi hur dyrbart detta är. Och Herre Jesus Kristus själv är inne på det gång på gång. Och jag tänker bara på hur många gånger vi har stått där på Genesarets strand när vi läst och hört orden när den uppståndne Jesus möter Petrus. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: för mina lamm på bete. För andra gången frågar han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: var en herde för mina får. För tredje gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Jag säger dig sanningen. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom: följ mig. De här orden finner vi ju i Johannes evangeliet 21 kapitel, verserna 15-19. Och det här är Jesus Kristus verkligen konfronterar Petrus med de här frågorna efter att Petrus har förnekat Jesus. Och man kan väl ana, så att säga, vilket stålbad eller vad vi nu ska kalla för ord den här prövningen, den här händelsen gjorde med Petrus, när han inser och förstår vad han har gjort. Och så får Petrus dagarna efter uppståndelsen de där tre frågorna: älskar du mig? Älskar du mig? Älskar du mig? Man kan väl tycka som människa kanske, men det räcker inte med liksom en gång. Nej, det behöver kanske tränga in i oss. Och här blir det också väldigt tydligt och klart när till och med lärjungen Petrus behövde uttrycka, bedyra sin kärlek till Herren Jesus Kristus. Och då blir det ju också viktigt för oss, för dig och mig. Och läser man i lite senare, eller innan i Johannes evangeliet kapitlen 14 och 15, så blir det väldigt tydligt liksom att om ni älskar mig håller ni mina bud. Och då är han ju själv inne på att vi ska älska honom. Och då tror jag att det här med att hålla buden, budhållningen, det blir fullständigt självklart. Då vill man det. För då hamnar jag liksom allting på rätt plats. Katrin var ju inne på liksom vara den där biten som läggs på rätt plats i Guds stora pussel. Och jag tror att Jesus Kristus vill vara den där pusselbiten som gör att jag hamnar på rätt plats i det där stora pusslet som vår Herre håller på med. Och då föds det i oss också, tror jag, en drivkraft, en längtan till att älska Herren Jesus Kristus själv. Senare får ju aposteln Petrus faktiskt uppleva det här. För han fylls ju av den helige ande och kan det vittna om det i Jerusalem. Ifrån Apostlagärningarnas 4:e kapitel, verserna 13 och 14. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att det var olärda män ur folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att det hade varit med Jesus. När de såg mannen som hade blivit botad då och där tillsammans med dem blev de svarslösa. Här så blir det ju väldigt tydligt att det finns människor som har hört Petrus och de andra, de har sett dem in action och upplevde det som någonting märkligt i dessa unga killars liv. Och att det måste bero på detta märkliga, på Herren Jesus Kristus själv. Och när aposteln Petrus och när vi blir uppfyllda av den helige ande. Ja, gissa vad som händer då. Då stärks kärleken. Kärleken föds i oss till vår kära Herre Jesus Kristus. För den helige andes uppgift är ju att förhärliga Jesus Kristus själv i våra liv. Och som så mycket annat, liksom när vi bräckliga, ofullkomliga människor ska försöka beskriva, förklara det här storslagna vem Jesus är och han, vad hans kärlek är för någonting. Ja, då får man nästan som den första pingstdagen när evangelisten Lukas ska beskriva det som av eld. För orden räcker inte till. Det blir för stort för oss. Men ändå så fantastiskt att den bara finns där. En andens kraft. En drivkraft. Aposteln Paulus pratar ju om att Kristi kärlek tvingar mig. Och det är väl fint att få hamna i den positionen, höll jag på sen, man upplever att det finns inget annat val än att Kristi kärlek tvingar mig till att göra det jag ska göra för Guds rike. Och i Petrus liv också så hade den ju blivit ingjuten i hans hjärta, den här kärleken. För han uttrycker i sitt första brev, det första kapitlet, verserna 8 och 9. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Och så är det väl oss, för oss också, för det stora flertalet av oss tänker jag väl, har väl ändå inte riktigt fått se Jesus på det där sättet, rent fysiskt. Men vi tror utan att ha sett honom med våra fysiska ögon. Och ändå så kan det få den här fantastiska, himmelska, gudomliga effekten. Att vi jublar i obeskrivlig himmelsk glädje. Älskade syskon i Herren Jesus Kristus. Kärleken till honom, det är nyckeln till allt när det gäller framgång och liv i Herren Guds rike. Oavsett vad vi talar om och strategier vi tänker ut för att nå människor och allt det här. Och hur vi firar gudstjänst och hur vi samlas i Jesu Kristi namn. så måste kärleken till Herren Jesus Kristus finnas där hela tiden. Som den grundläggande och drivande principen. Och det är ju så sorgligt och tragiskt när den där profetian går i uppfyllelse. Och nu kanske ni undrar vilken profetia då? Ja, den finns att läsa i Matteus evangeliet 24 kapitel. Och då ska många komma på fall och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut i slutet ska bli frälst. Och detta evangeliet om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Verserna 10-14 i det kapitlet där. Den kan är ju svår att ta, tycker jag. Ta in den där profetian. Den vill man ju inte vara en del av. Den vill man ju inte liksom vara med i det skenet att den uppfylls. Utan då får vi ju be om Kristi blods beskydd över oss så att vi inte uppfylls, att vi är med och uppfyller den profetian. Utan att vi får behålla glädjen, frälsningsglädjen, kärlekens glädje till Herren Jesus Kristus. Och det är väl tyvärr så att det kan bli allt för många, till och med tusentals frikyrkliga ursäkter, ja, kyrkliga också för den delen, som liksom ska kamouflera bort den här andelösheten som gjort att man glider ur, kommer bort. Kärleken falnar till Jesus Kristus. Utifrån det han, vem han är och vad han har gjort för dig och mig och gör, så kan det, är väl det ett rimligt anspråk hos vår Herre Jesus Kristus att älska honom. Och det handlar ju inte om att vi ska tömma oss på allt i den här världen. Utan det handlar ju om att vi ska få möta, uppleva med hela vårt jag den kärlek som är så mycket starkare än synd, död och djävul som det finns allt för mycket av i den här fallna världen. En kärlek som är starkare än allt det som finns i den här världen. Samtidigt så är det ju, finns det ju såklart så mycket, mycket som är älskvärt för oss. Men det är kärleken till honom som måste vara det starkaste. Det finns ett exempel i Nya testamentet som aposteln Paulus fick uppleva utav en utav hans följeslagare. Och det finns i andra Timoteusbrevets 4 kapitel, verserna 9 och 10. Gör allt du kan för att komma till mig snart. Och så kommer det. Demas har övergett mig. Han fick kärlek till den här världen. Och reste till Thessalonike. Kresens har rest till Galatien och Titius till Dalmatien. Kärlek till den här världen. Det är väl kanske lite för många som har liksom fått ta in Jesus i sina liv, men där kärleken inte har blivit tillräckligt stark, utan kärlek till den här världen har blivit starkare. Och då ska vi ändå komma ihåg att Herren Jesus Kristus själv har ju gett sitt eget liv för att vi ska slippa evig undergång. Och med tanke på hur det ser ut i vårt land idag kära älskade syskon i Jesus Kristus, så är det allvarstider. Och det vi läste om där, då ska många komma på fall och de ska förråda varandra och hata varandra. Där Demas får vara vårt exempel, när han går iväg och in i den här världen, där han och flera med honom skyller på en det ena, en på det andra. Kanske för att rättfärdiga sina val. Samtidigt så finns det kristna, och det står nämnt om Uppenbarelsebokens övervinnare. De älskade inte sitt liv så att de drog sig undan döden. Vad älskade de mer då, mer än sitt eget liv? Jo, honom som hade dött och uppstått för dem. Och honom ville de hålla fast vid och vara trogna, även om det skulle kosta dem livet. Martyrer för Herren Jesus Kristus som är villiga. Det blir det dyrbaraste och viktigaste, oavsett vad den här världen säger. Andra människor säger, lämna Jesus. Nej, vi står kvar i det. Jag tror på honom. Jag är beredd att dö för honom. För man vet att man har ett evigt liv. Och den här kärleken till Herren Jesus Kristus, det blir ju också en del där du och jag får kliva in. Att vara en del av vår kära Herre och Guds frälsningshistoria med den här världen. Han vill ha med dig och mig. Hur märkligt det än kan tyckas, lilla jag. Men ja, lilla du. Men ändå så vill han ha med det. Och det är det vi uttrycker i det som är den apostoliska trosbekännelsen, vad vi tror på. Vi tror på Fadern, Sonen och den helige Anden. Och en gång i en avlägsen framtid så är det han som är Herre, Jesus Kristus, ska lägga allt under sig. Och i det så är det så mycket som du och jag inte förstår, men det får vara så. Men så länge frälsningshistorien pulserar, det vill säga så länge Jesus Kristus inte har valt att komma tillbaka och uppenbara sig, så finns det en frälsningshistoria som ska skapas och pulsera. Och där är Jesus Kristus ska vara det som vi fokuserar på. Och där till och med Fadern pekar på Sonen. Hur var det nu när Jesus Kristus döptes av Johannes i Jordan? Ifrån Matteus evangeliets 3 kapitel, verserna 16 och 17. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa, han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Och ifrån Johannes evangeliets 5 kapitel, verserna 19-23. Jesus svarade dem, jag säger er sanningen. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen. Fadern älskar Sonen och visar honom allt han gör. Och större gärningar än dessa ska han visa honom så att ni blir förundrade. För liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vilka han vill. Och Fadern dömer ingen, utan han har överlämnat hela domen till Sonen för att alla ska ära Sonen så som de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern som har sänt honom. Och så kommer anden där på pingstdagen och Herren Jesus Kristus förhärligas för dem som var där och då, och han fortsätter att förhärligas i oss här och nu. Och Petrus uttrycker de här orden ifrån Apostlagärningarnas andra kapitel, verserna 32-36. Den är Jesus av Gud uppväckt och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd i Guds högra sida och fått den utlovade helige ande av Fadern. Och han har utgjutit det som ni ser och hör. David har ju inte stigit upp till himlen, men han säger: Herren sa det till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till herre och messias. Här faller ju ljuset på Herren Jesus Kristus. Det är han som lyfts fram. Det är han som är i centrum. Det är han som liksom drar uppmärksamheten till sig. Marie kände och upplevde den där dragningskraften. Och det har ju du också och jag gjort. För vi sitter ju här och vill fira gudstjänst till att fira att Jesus Kristus har uppstått. För det är det vi pysslar med på söndagar. Att livet segrar. Och där vi liksom inte bara dras in i det där, utan också vi får verkligen få till oss vem han verkligen och egentligen är. Han är majestätets majestät. Den mest upphöjda. Den mest strålande, den mest underbara, den mest älskvärde och den mest helige som vi kan tänka oss och nämna. Och nog är det väl så att han kan inte överskattas, men vilka ord, stora ord, fantastiska ord vi väljer för att upphöja honom, så känns det väl ändå som att de inte riktigt räcker till. För han är alltid mer på något sätt. Och när man glider iväg och glider in och får kärlek till den här världen, så tror jag att man saknar en tydlig bild och erfarenhet vem Jesus Kristus verkligen och egentligen är. När man kommer ur spår och av vägen. För vi ska ju vara på vägen, men inte i vägen. Och genom frälsningen så tar ju vår Herre Jesus Kristus sin boning i oss genom den heliga ande som kommer och bor i oss. Och han ska vara i oss och hos oss alla dagar till tidens slut, som jag sa i början. Och det gör någonting i oss. Aposteln Paulus fick göra många erfarenheter av den levande uppståndne Jesus Kristus utifrån sitt möte med honom på Damaskusvägen. Hans liv blev helt förvandlat. Och jag bara tänker på liksom hur han hade valt att se på människor. Kristna människor hade han valt att se på med hat. Och vad gör vår kära Herre Jesus Kristus med hans ögon? Han liksom bara putsar till den där horninnan så att han ser på rätt sätt. Med Guds kärlek på människor. Jag behöver få min hornhinna putsad emellanåt. Så att jag ser och tänker på människor med Guds kärlek. För det finns allt för många. Jag har en svåger som brukar säga och hävda med bestämdhet. Den sista idioten är inte född än. Och det är väl tyvärr sant så. När människor och deras beteenden går emot oss och står emot oss emellanåt. Och när vi ser all dårskap och djävulskap som finns i den här världen. Men aposteln Paulus, han konstaterar i Galaterbrevet en erfarenhet. I det första kapitlet där han skriver så här. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son för i mig för att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. Då rådfrågade jag inte genast människor av kött och blod. Men just det där, genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son, inte för mig, i mig. Uppenbara sin son i mig. I ett annat brev, i det första kapitlet i Efesierbrevet, så uttrycker sig Paulus så här, eller Gud genom Paulus ska vi väl säga, så här. Därför när jag nu hört om er tro på Herren Jesus Kristus och er kärlek till alla de heliga, kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er visheten och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Och jag kan väl instämma med, liksom använda mig av Paulus ord när det gäller er. När jag har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Men just det där, att se, Att få sitt inre, ge vårt inre öga ljus så att vi ser, förstår vilket hopp vi har, vem Jesus Kristus är. För när det blir så tror jag att det är mycket som blir ointressant. Men vi får beröras, när vi får uppleva, när vi inser, förstår vem Jesus Kristus verkligen och egentligen är, så är det mycket som blir ointressant i den här världen. När det får beröras av Herren, så att säga, Jesus Kristus stråglans. Och förhoppningsvis leder det till oss att vi ödmjukar oss inför honom. Och att vi blir så på djupet berörda av hans gudomliga helighet, som bara gör att vi inget annat vill än att älska honom tillbaka. Och då kan det bli förståeligt att vi ofta behöver uttrycka de här orden i kanske, eller sjungen form som de har kommit. Giv oss, o Herre, öppnade ögon. Vi vill se Jesus, vidröra honom. Lär oss att lyssna, höra din stämma. Giv oss, o Herre, öppnade ögon. Och då kan man ju undra liksom hur det ens kan vara möjligt, en människa som har blivit så belyst, fått uppleva det gudomliga, allt det gudomliga som Jesus Kristus är, hur man kan välja kärlek till den här världen. Men vi har en tro på någon som varje dag förlåter oss våra synder, oavsett hur många gånger vi väljer att göra dem, så förlåter han. Och där vi får börja om. Och kanske är det så att vi då och då liksom behöver stanna till, reflektera. Framförallt om vi känner och upplever att vi är på väg att glida iväg. Vi behöver dras tillbaka till vår kära Herre igen, när vi får ödmjuka oss inför honom. Och när vi så att säga får glida in i Herren Guds rike igen. In i hans rättfärdighet. In i hans frid. In i hans glädje i den heliga ande. Och tillbaka till Filippus. Han hade ju verkligen sett, upplevt, fått erfara Herren Jesus Kristus så konkret. Och mött honom som uppstånden. Och det var om det han ville förkunna, berätta. För det är ju trots allt så att med Herren Jesus Kristus börjar allt. Och slutar allt. Även när vi tänker efter teologiskt också. Vi får de här orden från Romarbrevets 11 kapitel, verserna 33-36. Och i Svenska folkbibeln 2015 så står det: lovsång till den outgrundlige. Bara det. Men o, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar. Hur ofattbara hans vägar. Vem har förstått Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Och det här är ju en hjälp till att förstå vem Jesus Kristus verkligen och egentligen är. Och att den här kärleken alltid är större, mer härligare, heligare och bättre än den här kärleken som den här världen kan ge och prestera. Och ifrån Kolosserbrevets första kapitel, verserna 13-17. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapad. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Här blir det väldigt klart och tydligt att vi blir ju ett förhärligat gudsfolk i en helt förnyad skapelse. Det finns ju talesätt om att få hela härligheten. Jesus Kristus är hela härligheten. För han är ju både centrum och målet för vår tro på honom. Och Filippus och de första kristna, de predikade ju med stor frimodighet den levande uppståndne Herren Jesus Kristus. Och det är det jag gör här och nu också. Och det är det vi ska fortsätta med. Så att Herren Jesus Kristus blir trodd, känd och älskad. Så låt oss ta tillvara på den här predikan och predikningarna som ligger framför. För som sagt, kärleken till Herren Jesus Kristus är ju så mycket större än den här kärleken till den här världen. Och den här världen, mitt i all sitt mörker, mitt i all sin ondska, sin dårskap och sin djävulskap, behöver all predikan den kan få. För det är faktiskt så att det är honom vi predikar om som har riket och makten och härligheten i evighet. Tillhör det Herren Jesus Kristus. Och predikan blir så oerhört viktig när man tar in de här orden ifrån Romarbrevets 10 kapitel, vers 17, som jag avslutar min predikan med. Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Alltså predikan skapar tro i dig och mig, i oss, i människor som inte ens har en tro. Och det predikan ska utgå ifrån Jesus Kristus själv och hans ord. Amen. Tack Herre för att Ditt ord är levande och verksamt. Tack Herre för all den kärlek du har. Och mitt i alltihopa får vi konstatera och emellanåt känna och uppleva det fullt ut också, att hur genomälskade vi är utav dig. Låt oss få uppleva det mycket Herre, så att vi kan ge vår kärlek tillbaka till dig. För blir vi fyllda av dig och din kärlek Herre, så blir vi också villiga att älska både dig och andra människor som vi har runt omkring oss. Till och med de som vi har svårt för och kanske till och med hatar oss. Så kan vi älska dem Herre, med hjälp av din kärlek. Låt oss fortsätta vara ljus. Vår kår här får vara ljus och salt i den här världen. Låt oss, Herre, vi som är där vi är, också få vara ljus och salt för de människor vi möter. Att du får lysa igenom vårt egna jag. Och tack Herre för att du alltid är större, mer, bättre, heligare, härligare och mer kärleksfull än allt det jag kan tänka, föreställa mig och ge dig. Fyll oss Herre, kom heligande, fyll oss igen. Vi behöver dig heligande. I Jesu Kristi namn. Amen.